Transferspekulationerna börjar gå heta i NHL. Här är spelarna som kan få flytta den före OS.
Det är nu som man får se hur proffsiga klubbcheferna i NHL är.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Vi tar avstamp i ett förslag eller en fråga från Sebastian. Han undrar vilka spelare tror vi att det är mest sannolika att trada, så vilka lag skulle behöva en förstärkning för att bli en contender, en som kan utmana om Stanley Cup-titeln. Det här är något som vi hade diskuterat också, Anders, att det skulle vara hög tid att diskutera i och med att de här transferspekulationerna går helt, vi har till och med fått se affärer hända under den senaste tiden. Men om vi börjar med spelare. Och det finns en spelare som vi diskuterade förra veckan och då stack du ut hakan och var helt bombsäker på att han inte kommer att spela i Carolina Hurricanes en vecka till. Nej, jag får säga att han inte spelar jättemycket, men han är fortfarande på deras lönelista. Jesperi Kotkaniemi, det hetaste finska namnet som nu är med i de här transferspekulationerna. Hur känner du för hans framtid just nu, Anders, som vi ställer frågan på det sättet?
Min uppfattning är att Carolina för tillfället gör sitt bästa för att få honom bort därifrån, få honom bytt mot någon annan spelare.
Det gör de nog inte, för då skulle de låta honom spela och visa upp sig. Och nu har de bara sådär, de har satt upp honom på läktaren och visat honom sådär, hej, titta på den här killen, skulle ni inte vilja ha den här fina, vackra björneborgaren här? Titta hur bra han är.
Jag har en alternativ åsikt i det här. Han spelade en match här emellan, han var helt bra i den. Han fick visa upp sig. Kanske det sen var så att så började ha de förhandlingar på gång och då ville de inte att han ska skada sig i följande match.
Det är mycket möjligt. Men samtidigt brukar ju uppgifter om sånt sippra ut. Okej, jag får säga. Det brukar sippra ut uppgifter om det är ett stort namn som ryktas vara involverat.
Eller det är sådana andra organisationer som är hemma. Carolina hör ändå till det här. De brukar alltid säga att det finns ungefär 2 journalister som följer med Carolina.
ungefär. Ingen kommer med på deras bortaresa. Nej, men lite så är det ju. Det stämmer ju. Och det tyder ju också på att det andra lag som skulle vara involverat. Om det här stämmer, det här är ju bara ett rykte, ska vi understryka. Du Anders Nordensvan sitter inte nödvändigtvis på inside, för han gav mig en liten lurig blick här, så det kan vara att han gör det ändå. Men vi vet alltså inte om det här kommer att hända. Men om det här stämmer, så då skulle det ju innebära att det andra laget också är ett lite sånt här som ingen riktigt kanske bryr sig jättemycket om. Eller att det är en spelare i så fall som ingen bryr sig jättemycket om.
Ja, för att Jesperi Kotkaniemi är ju nog en svår sits. Att han får spela enormt lite när han spelar han i fjärde eller tredje kedjan och det där. Och när det har blivit ett rykte och ett snacke som har blivit en officiell sanning att han är i det där i frysboxen när det gäller Rod Brindamore och att Carolina försöker göra sig av med honom. Och sen den här diskussionen att finns det någon som vill ha honom. Så han är det är en ond spiral och det är inte så hemskt lätt att hitta ett lag var Jesperi Kotkaniemi skulle passa. Jag tycker det borde vara ett lag som spelar kanske lite långsammare och mer fysisk ishockey än Carolina och det där. Och kanske lite mer väst-öst än det där syd-norr-riktning.
Efter att vi hade bandat vårt förra avsnitt, där jag lyfte fram att ett alternativ för Jesperi Kotkaniemi skulle vara att till exempel trada honom mot Dougie Hamilton, vilket är lite befängt egentligen. Det kommer ju aldrig att hända. Carolina skulle behöva betala ganska mycket mer för att få tillbaka Dougie Hamilton och bli av med Jesperi Kotkaniemi. För direkt efter att jag hade klippt klart det avsnittet och publicerade så insåg jag att jag har ett mycket bättre alternativ. Djupt här inne så finns det ett mycket bättre alternativ. Men jag håller fast vid den här teorin om att för att bli med Jesperi Kotkaniemi så måste de hitta ett annat lag där det finns en spelare som vill bort. Och att då göra en deal med dem. För att av den anledningen, Jesperi Kotkaniemi är inte riktigt attraktiv som spelare just nu. Ingen kommer att betala för att få honom, utan de kan då betala genom att bli av med en spelare som inte vill vara där heller och ta in en spelare som...
Hockey trade, som de säger.
Kan man nu kalla
spelare
det hockey?
Mot spelare.
Spelare mot spelare som inte spelar.
Ja, du menar som inte alls...
Ja. Det finns ett lag som jag tycker att matchar dina kriterier som har en finländare som är på lika dåligt humör som Jesperi Kotkaniemi vill. Till och med uttalat på dåligt humör. Vet du vem jag kommer att tänka på, Anders?
Kanske du tänker på Juuso Pärssinen.
Nej. Brad Lambert i Winnipeg Jets.
Ja, men alltså, det måste jag nog säga att när Brad Lambert inte har bevisat, alltså, han har inga som helst, han har inte visat någonting i NHL. Att nu har nu Jesperi Kotkaniemi, att varför skulle Carolina vilja ha Brad Lambert i det där? Jag förstår din logik att Winnipeg skulle helt, för Winnipeg är ett lag som Jesperi Kotkaniemi skulle kunna på något sätt passa in i.
Spelmässigt.
Ja, men det där, det att Brad Lambert skulle duga som valuta för det, så det där bytesvaluta. Så, om jag skulle vara general manager så skulle jag inte det där satsa på Brad Lambert.
Nej, men alltså, säg nu att det blir en del av ett paket till exempel. Mm. Att det behöver inte bara vara Brad Lambert, det kan vara någon annan lovande spelare också, för det här är viktigast.
Men är han lovande?
Nej, det är just det som vi har kommit fram till. Att jag tror nog att det finns såna klubbchefer, inte särdeles många, men att det finns såna klubbchefer som tror att han fortfarande kan bli någonting. För om det ska finnas många som tror att han fortfarande kan bli en NHL-spelare, en legitim NHL-spelare, så ska han vara tradad redan. Han har varit på the trade block, som det heter.
Ja.
I Winnipeg hur länge som helst, hela hösten hade det känts, ja. Som hela vintern, ingenting har hänt på den fronten, ingen bryr sig om honom.
Nej.
Men att då involvera honom i ett sånt här paket, och då skulle det inte nödvändigtvis behöva bara han, det skulle vara någon annan prospect från AHL, någon som då Eric Trulski och Carolina Hurricanes tycker om. Men det är ju lite sådär ändå, att när du vet att du har en spelare som du inte använder, som äter upp en del av din, det vad det kommer upp till lönetaket. Och jag sa redan förra avsnittet att Carolina Hurricanes har inte problem med det på det sättet. Det är inte på det sättet ett tvång för dem att träda bort Jesperi Kotkaniemi för att kunna ta in en större fisk. Men samtidigt skulle det här ändå ge dem mer spelutrymme. Och det kan hända att de ser Brad Lambert som en spelare som fortfarande kan ta steg framåt. Det här är en bra trade för Brad Lambert som spelare. Nej, absolut inte. Han skulle ju inte få spela i Carolina heller. Mm. Men ändå en som skulle lite lösa det här Kotkaniemi-problemet för Carolina.
Ja, det där, alltså, där tycker jag, Winnipeg och Carolina, det är en aktie som ska kunna fungera. Det har vi sett här tidigare redan. Det där, men en spelare som det där jag kommer att tänka på, om jag tänker att Carolina har nu sitt fönster uppe då. De vill ju inte satsa nu på att vi är bra om 2-3 år, utan det är egentligen hemskt många anser att det är den här säsongen det borde stämma. Det hade jag för sig sagt i några år, men det borde vara liksom nu eller nästa år eller där på förhållande som det ska stämma. En spelare som jag tänker på, det här kan vara att det är alla tiders dummaste, men någon gång kan sånt också funka. Att en spelare som inte alls har fått det att stämma i Winnipeg, som skaffade dit för att skjuta mål, var ju Gustav Nyqvist.
Mm.
Och han har inte gjort ett enda mål i Winnipeg, om jag inte nu har fel. Men han gjorde, är det för 2 år sedan han gjorde sin bästa säsong någonsin att vara i Nashville. Att om man tänker hur låg status Kotkaniemi har, och sen Nyqvist, så ibland tycker man att en spelare är i rätt omgivning. Att skulle Gustav Nyqvist vara en sån spelare som plötsligt när han skulle komma till Carolina skulle han också kunna bli en målskytt?
Alltså, jag måste medge att jag hade ett förslag som du gjorde bättre, helt enkelt. Jag gillar Gustav Nyqvist redan mer.
Men han har inte skjutit ett enda mål i Winnipeg.
Nej, och jag tvivlar också lite på att han är lite, hur ska jag nu säga det här fint, kanske lite fin i kanten i sin spelstil. Mm. Är han tillräckligt sandpapper för att matcha vad Rod Brind'Amour behöver? Han är ganska liten för det första, ja. Småvuxen. Han
spelar
inte lika fysiskt som ens Sebastian Aho gör, eller Logan Stankoven för den delen. Och då måste man vara ändå på den nivån offensivt sett, ja. Som Sebastian Aho för att kunna spela i det där systemet. Som Teuvo Teräväinen var under sina bästa år.
Ja.
Ser jag Gustav Nyqvist som den killen?
Det var, alltså, nu har du sagt att Teuvo Teräväinen var fysisk spelare i Carolina.
Nej, utan tvärtom. Han var inte en fysisk spelare, men han var offensivt skicklig och defensivt skicklig. På ett sätt som jag inte riktigt tyvärr ser att Gustav Nyqvist är. Men jag tror att det är ändå en sån swing, för att använda så här baseball. Det var fint bobollstermen, som Carolina skulle kunna ta. Bara för att bli av med Jesperi Kotkaniemi, eller sen då paketera in honom i ett paket för någon större spelare, men det vet jag nog inte vem det ska vara, för det finns inte något sådant på marknaden, ärligt talat.
Kotkaniemis potentiella uppsida är ju det att han är en center som i sina bästa stunder har varit en ganska bra center.
Alltså i bästa fall har han varit andra center för Carolina.
Och Winnipeg behöver febrilt en det där trovärdig center. Så om det skulle finnas det där att som vissa coacher har att hej, att, eller att vi vi ser i den här spelaren sånt som inte nu, han har inte fått använda som han kommer hit och så för det där, så får han använda det, så det där får honom att blomstra. Vilket sen får mig, förlåt den här långa monologen här, men vilket sen får mig att tänka på att ett lag som spelar lite Jesperi Kotkaniemi ishockey som det inte alls går bra för tillfället för, och där det finns en coach och en organisation som får spelare plötsligt att bli helt nya spelare, så du kanske gissar vilket lag jag tänker på. Regerande Stanley Cup-mästarna. Florida.
Florida Panthers. Ja.
På, nu är ju Jesperi Kotkaniemi något av en Florida ishockeyspelare.
Han är ju det.
Ja.
Han är ju det. Och ja, alltså hur länge är det som Nosek till exempel ska vara borta nu?
Jag vet inte.
Nej, jag minns inte ärligt talat heller. Jag kan kolla upp det här med den eller lägger ut texten här. Men alltså ändå, alltså, ja, alltså som fjärde center, det... Ja, han är borta hela säsongen faktiskt. Han är borta hela säsongen. Han är nog den där fjärde centern. Skulle kunna komma in som ersättare där. Till och med spela en tredje centers roll. Mm. Om han faktiskt presterar bra nu när Barkov är borta.
Ja.
Om Barkov kommer tillbaka till slutspel så sen då blir degraderad till fjärde centern. Alltså...
Och jag är inte övertygad alls att Tomas Nosek är faktiskt... Att det har inte gått bra nu för Jesperi Kotkaniemi, men man ska inte nedvärda det. Nu är han en bra ishockeyspelare sina bästa stunder. Det där.
Ja.
Inte vet, jag tycker inte att han är så där... På pappret en sämre center än Tomas Nosek.
Det finns bevisligen en marknad för backar. Det fick vi se när Rasmus Andersson tradades till Vegas Golden Knights för. Något som enligt mig är ett ganska högt pris. Zach Whitecloud, den här spelaren som jag vill lyfta fram, en annan back också, AHL-back. Och sen dessutom conditional picks i första och andra omgången i draften. Jag är ärligt talat... Så Rasmus Andersson är en bra spelare. Men jag tycker att Zach Whitecloud också är en bra spelare. Jag förstår inte den här traden ur Vegas perspektiv.
Ja, nu roddar du helt bort. För jag hade just... Min replik var det att... När jag aldrig riktigt har begripit mig på Rasmus Andersson så berättar nu åt mig varför han är en bättre back än Zach Whitecloud.
Nej, för alltså, jag kan inte svara på det. Jag kan inte ärligt talat säga åt dig...
Helsingar till våra svenska lyssnare.
Nej, alltså, för ärligt talat, jag blev jätteimponerad av Zach Whitecloud den våren då Vegas vann Stanley Cup.
Just
att han
det,
var en av de där sex brutalt bra backarna. Alltså det är den där backsexan som Vegas hade i den finalserien framförallt.
Tuff och pucksäker.
Exakt, och han har, tycker jag, alltså nu, ja, inte det som att jag har sett varje Vegas-match. Nu kan det vara att han har liksom blivit sämre sen dess. Och att Rasmus Andersson ändå är en sån back som har utvecklats till en som till och med kan spela i första backparet i nästan vilka lag som helst i NHL. Men är det värt det? Det är det som jag ifrågasätter här. Att är det värt att ta in Rasmus Andersson? Som, jo, jag kan gå med på att han är en uppgradering jämfört med Zach Whitecloud. Han är bevisligen en ledare. Han var kapten för Tre Kronor till exempel och uppskattade omklädningsrummet i Calgary också. Han spelar fysiskt helt på samma sätt och kanske till och med bättre med puck än vad Zach Whitecloud. Jag skulle säga att han är liksom mindre fysisk på det sättet också, naturligt, men bättre med puck sen. Att liksom lite annorlunda typ spelare, men sista slutningen ganska samma kille. Men att ge Whitecloud och sen är nu de här valen i första omgången och andra omgången eventuellt.
Men var nu inte grejen det här att Rasmus Andersson hade meddelat att han inte kommer att skriva ett kontrakt under säsongen. Han är ju en UFA. Att han inte kommer att, och det där så att det var väl det här att han skulle ha de skulle inte ha fått någonting för honom på sommaren, Calgary.
Så nej. Alltså, ur Calgarys perspektiv förstår jag det här till 100%. Ja. Jag förstår inte de som kritiserar Calgary för det här. För det finns sådana också som tycker att Calgary borde ha fått mer. Jag tycker att det här var mycket mer än vad Calgary kunde ha drömt om.
Men du menar
om
Vegas?
Jag menar Vegas
uttryckligen. Men jag tycker att Vegas har ju nog... Alltså, Vegas logik förstår jag ju nog nu. För jag sa lite det där... För att jag inte är ett stort fan av Rasmus Andersson. Kanske mest beroende på den där svinaktiga tacklingen mot Patrik Laine, som jag har hemskt svårt att sätta.
Och så ville du lite provocera våra svenska lyssnare
lite
också.
Det där. Lite. Därför får Rasmus Andersson också alltid understryka hur illa han gillar Finland.
Ja.
Det där. Så
jättetrevligt intervju däremot. Han gillar nog oss media, kan jag säga.
Du berättade inte att du var från Finland. Det där. Så, men jag kan ju förstå att eftersom kanske Vegas har just det här problemet att i något skede, om man vill lite göra stereotyper, så var ju Vegas försvar 6 stycken Zach Whitecloud. Det var ju den typen
ja,
försvar.
Det är sant.
Och nu hämtar ju Rasmus Andersson in en det där, han är en annan typ av back. Och de kanske just vill ha då en sån här mera puckskicklig, sån här dynamisk back som han nu ska vara. Och dessutom är han fysisk. Så att det där...
Så du menar att Vegas borde ha trädat in en back från Calgary redan i fjol som är puckskicklig, fysisk och som till och med
som var högre
rankad sådär ja. Sinsemellan än vad Rasmus Andersson.
Hannifin har ju varit bra i Vegas.
Han har varit bra, ja. Men vad gör de med Rasmus Andersson?
Kanske tänker de sig att para dem ihop som backpar. Ja,
för det är så himla bra i Calgary. Nej okej, de ska nu inte vara riktigt orättvist. Det är inte bara Andersson som Hannifins fel att jag har gått dåligt i Calgary.
Men att tanken är ju det att Vegas är inne för att vinna Stanley Cup nu. Mm. Och då ansåg det att det där Rasmus Andersson gör dem till ett lag som har bättre chanser att vinna det än det där, en Zach Whitecloud. Det får vi se.
Ja, no, det är ju för sig sant. Och nu har vi sett sådana lag som Vegas. Jag tänker på Tampa Bay Lightning som också i sina stunder har varit otroligt aggressiva på transfermarknaden just när det handlar om att skaffa in spelare under säsongen. Och det gick ju vägen för dem i några år. Så. Vem är vi att kritisera egentligen för att vi har sett hur det går? Men ändå, det var jag ville leda in det här snacket på, var det att priset som betalades för Rasmus Andersson var ganska högt. Det kan vi vara.
Det brukar det ofta vara i de här traderna.
Men det signalerar också att trade-marknaden för backar är het just nu. Och då har vi en finländsk back, så om han bara är frisk. För nu vet vi inte igen hur länge Rasmus Ristolainen kommer att vara borta. Det är en skada i övre kroppen, day to day officiellt. Men när det är Rasmus Ristolainen så vet man inte vad det innebär egentligen. Annat än att han antagligen inte kommer att spela VM. Det kan vi redan ta för säkert, tack vare den här skadan. Men Rasmus Ristolainen skadad, om han tillfrisknar förhoppningsvis i tid till OS, då också före transferfönster stängs, då ska han nog också vara attraktiv på trademarknaden. För Philadelphia går inte i slutspel.
Men fundera nu om du är en general manager.
Mm.
Och du tittar på Rasmus Ristolainen skadehistoria och hur länge han har varit borta. Så vågar du om det är så att det är en position som du behöver en spelare som du kan lita på att den här killen behöver för slutspelet. Så vågar du tro på att Rasmus Ristolainen är frisk när slutspelet börjar?
Är jag villig att ta en risk om jag är ett lag som säger till exempel Dallas Stars som desperat behöver en back?
Mm.
Och marknaden sinar under de kommande veckorna. Du får inte som Dallas Stars klubbchef tag på en enda spelare du vill ha för att alla andra överbetalar för spelare.
Mm.
Och då ser du att den enda nu som finns kvar är en spelare som jag tror att skulle kunna passa rakt i vårt andra backpar. Till och med först.
Tillsammans med Thomas Harley.
Ja, exakt. Går rakt in i andra backparet. De får slåss in mellan vem som nummer 55 på ryggen. Men ja, ärligt talat, jag skulle ta den där risken i deras fall. Alltså för att när du talar om Dallas Stars så är inte det hemskt många år som de har öppet där fönstren heller.
Men då måste du veta vad den här skadan, som vi ingen vet nu, vad den här day-to-day-skadan. Att om det
men de går ju alltid genom läkargranskningar.
Jo, men jag menar att om det är igen den här, hans överarm, tricepsen är det väl frågan om. Om det på något sätt har med det att göra så då är han nu, då finns det nog ingen som kommer att satsa på honom. Men din logik tycker jag att det är helt bra. Att Rasmus Ristolainen är den spelaren som skulle kunna. Då en annan spelare som såklart är det hetaste om man har pengar att skaffa honom är ju Dougie Hamilton. För han är ju också en rightare, han är stor. Och han skulle passa förbannat bra ihop med Thomas Harley. Och några nivåer över Rasmus Ristolainen.
Och skulle passa i ganska många andra NHL-lag
också. Det är liksom det som
är lite problemet där för mig. Att det måste vara ett så pass desperat lag. Och jag ser inte jättemånga andra så pass desperata lag. Du vinkar här. Du har andra desperata lag på lagar.
Nej, men så funderar jag, för i Dougie Hamiltons fall, inte Rasmus Ristolainens fall, men Dougie Hamiltons fall, så har han ju själv en det där ganska stor makt över vart han är på väg.
Mm,
och
det är sant.
Och det där, om han vill vinna Stanley Cup.
Så fan till Florida Panthers.
Så det där, så nu är ju då Dallas ett lag som han har det där en ganska bra chans att gå långt åtminstone i slutspelet. Ett annat lag som säkert är intresserad av honom är Toronto Maple Leafs, men det där, om han själv har det där, om han själv får välja, så skulle jag inte vara helt överraskad om han liksom skulle tycka att det här att jag har han åka gärna till Texas, men vad vet jag?
Nej, vad vet man?
Och pengarna,
vad vet någon?
Och pengarna är ett problem.
Ja, exakt. Låga skatter i Texas också. Mm. På tal spelare som kommer att finnas tillgängliga på marknaden så meddelar New York Rangers klubbchef Chris Drury i ganska dramatiska ordalag att nu är det slut på satsningen för den här säsongen. Vi kommer att sälja Rubbe ungefär. Okay, det var inte vad han sa. Han sa att de är öppna för att sälja i princip vem som helst. Vilken då i princip alla har tolkat som att Artemi Panarins tid i det stora äpplet på Manhattan i Madison Square Garden är över. Han kommer att skickas någonstans. För det första, om vi börjar med Artemi Panarin, var tror du att han hamnar, Anders?
Whoops. Han kommer ju att, eftersom han ju också är en spelare som kan ganska långt då säga nej eller jo, så kommer han ju mer eller mindre säkert att hamna åka till ett lag som har möjligheter att vinna Stanley Cup. Och det som nu det där, jag har funderat på det här hemskt mycket och det på något tycker jag är ganska svårt att säga vart. Men om jag nu lyssnar på dem som det där ska vara väldigt insatta i det här, så det tycks vara så att många tror att Carolina är väldigt het på att få honom.
Varför skulle han vilja spela där?
Nu tog du just det, så inte vet jag.
Men det här, nej, men alltså, för det är ju det som är problemet
för
dem.
Det jag har hört.
Ja, de har hittat exakt en kärnanfallare som har velat stanna där. Eller som har velat spela där. Och det är Nikolaj Ehlers. Alla andra som de har tradat in dit har sagt att han kom in till omklädningsrummet, träffar Rod Brindamore, fått höra honom lägga ut texten om hur de ska spela. Och sen satt upp fötterna på bordet och var så här. Det här vill jag inte faktiskt ha.
Ja, och Artemi Panarin är ju inte kanske den som backcheckar sådär hemskt det där aktivt. Men vart tusan, för inte där, nu har han en spelare som på något sätt, jag tycker att han inte passar i Florida alls.
Nej, inte överhuvudtaget. Jag har ett alternativ som jag vill hänvisa till Jarmo Kekäläinens storhetsdagar i Columbus Blue Jackets. Då, när man visste att Panarin kommer att sticka. För det visste man ju, den sista säsongen som han var där. Och då sa ju liksom Kekäläinen ganska tydligt att de säljer inte honom för att de satsar nu på att åtminstone ett år gå långt i slutspelet. Bobrovski får sticka, Panarin får sticka, det spelar ingen roll, vi ska gå långt. I samband med det så talades det, tycker jag. Jag försökte hitta det här, men jag hittade inte exakt de spekulationerna som existerade. Och det är ganska länge sedan. Men om mitt minne fungerar som det ska, så sades det då att Panarin vill spela under de stora strålkastarna. Han vill bo i en storstad. Han vill leva som en kärna. Därför får han till New York Rangers. Ett annat lag som nämndes då, som han nämnts nu, som jag tror att faktiskt skulle vara ett lag som skulle kunna go for it. Los Angeles Kings. Ja. Det känns som att jag jätteofta nämner Los Angeles Kings i de här spekulationerna, men nu menar jag det.
Men det här är ju hemskt ofta som det nämns spelare, alltså Los Angeles Kings och New York Rangers. Det är, det är nästan, det börjar vara en regel att när man talar om det där, om lag, strålkastare och lag, spelare som vill komma till sådana här ställen, så då är det liksom Rangers eller Los Angeles Kings som man vill åka. Så det är ju helt logiskt. Det där Los Angeles Kings, det är ganska bra poäng där, för man kan tycka att Los Angeles Kings är ju ett betydligt, det är ju ett lag som spelar fysisk ishockey. Men de har tillräckligt många sådana spelare. Att nu skulle ju Artemi Panarin kunna vara faktiskt en sån här det där, en kille som skulle göra den bättre. Så, och som skulle producera där. Och han skulle kanske tycka att det skulle vara roligt att det där komma till Los Angeles. Men ett lag som ju också spekuleras, men det är nu inte, det är så långt från de stora strålkastarna eller starka strålkastarna som det kan vara, men där Jarmo Kekäläinen huserar för tillfället är ju Buffalo.
No, då skulle han antagligen behöva flytta bort från sitt hem i New York och då skulle han pendla till Buffalo. Nej, men det, tror du faktiskt att Buffalo kommer att göra någonting?
No, det där just, det skulle jag säga att när jag tycker egentligen att om jag nu skulle vara Jarmo Kekäläinen så skulle jag, eftersom det finns inte så där hemskt stora förväntningar på Buffalo. Men nu har de spelat ihop sig och nu är det ett tufft lag som helt tydligt tror på sig själv. Så jag skulle faktiskt ha den tanken att jag skulle inte förändra på det. För jag tycker att Artemi Panarin kan vara just en sån här spelare som kommer in dit, börjar spela sin egen ishockey, det har vi sett tidigare i Buffalo, och förstör en kemi som efter åratal av att inte ha någon kemi, så plötsligt finns den där.
Ja, så tror jag att de har lite dåliga minnen av Alexander Mogilny som väl också var lite av en samma sorts spelare som Panarin var. Så det finns liksom i det där ryggraden i Buffalo att vi kanske ska undvika de här ryska livsstilsartisterna. Nej, men alltså, jag håller helt med dig, för jag tänker ju liksom att mitt budskap som Jarmo Kekäläinen skulle just nu vara att gå in i omklädningsrummet och säga att hej, vet ni vad killar, nu go for it. Jag litar på er. Det här är den truppen. Jag säljer ingen, vi köper ingen. Gå på, ta er till slutspel. Om inte ni lyckas göra det så då spränger vi laget på sommaren.
Ja, det är exakt. Jag tänker precis på samma sätt. Och någon som är högt uppe på de här trade-listorna som jag tycker att de absolut inte borde sälja bort nu eller träda bort nu, Alex Tack.
Nej, alltså det enda sättet som jag ser att Alex Tack säljs, för jag tror att Kekäläinen älskar honom som spelare. Men problemet är att alla andra älskar också honom som spelare. Han är den pur-typen av, arketypen av en spelare som alla tränare älskar. Och då skulle det nästan vara att någon ger honom an offer he can't refuse.
Ja.
Och då liksom måste han sälja sig ner. Men jag tror inte att det kommer att hända heller.
Men det som vi kan säga med ganska stor säkerhet är att Artemi Panarin inte kommer att avsluta grundserien i New York Rangers. Att någonstans hamnar han.
Mm. Och det som också är lite intressant att titta på andra spelare i New York Rangers, för det var Chris Drury sa, var att de går inte in för en rebuild. Det här är många som har fäst sig vid det här ena ordet. Det är inte en rebuild, man bygger inte om hela laget, utan det är en retool. Och det finns ändå en skillnad. Jag tycker att också att det kan vara lite löjligt att liksom, eller semantik, att börja liksom klyva det där håret, att vad är egentligen skillnaden. Men att den där skillnaden är ändå där. Bygga om laget innebär att du spränger upp det helt och hållet. Och du liksom säljer i princip allt som går att sälja och börjar bara satsa på att vara dålig och att drafta bra spelare och hoppas att du har tur med det. Medan en retool mail handlar om att du håller kvar stommen och bygger omkring den här stommen som du nu upplever att det är den som är värd att bygga kring. Men vilken är den där stommen i New York Rangers just nu? För det har jag ärligt talat inte ett bra svar på. Jag vet inte vem jag skulle behålla från den där truppen. Igor Shestorkin verkar alla vara överens om att han är den där spelaren.
Jag skulle säga det är stommen.
Att han är stommen.
Jag skulle säga att han är.
Adam Fox räknar jag inte en sån spelare som är untouchable längre. Mika Zibanejad. Om det kommer ett bra erbjudande, inte skulle jag heller sådär med våld hålla honom kvar med tanke på hur länge han har haft den här chansen att vara den där ledande första.
Och hur gammal han redan
är. Ja, och han har varit den där liksom ledande första centern för det laget som borde ha gått långt så länge att han inte längre har det i sig, tycker jag, att vara den där spelaren som man bygger kring.
Och JT Miller har ju visat, jag förstår inte, det har ju liksom inte blivit det som man väntar.
Men han är Mike Sullivans kompis, så han är inte på väg någonstans.
Ja. Om Mike Sullivan har sitt arbete kvar efter den här säsongen, vilket ju är ganska intressant. Men det där, alltså jag har också funderat på det, att just att det där stommen i Rangers, så det håller jag med, Shestorkin är det, ja.
Mm.
Men så tror jag att om du kommer ihåg det där, att Adam Fox är ju på det sättet en speciell spelare, att han meddelade den här tiden när han blev draftad. Han blev ju inte draftad av New York Rangers. Att han tänker inte spela för något annat lag. Han vill till New York Rangers. Han vägrar att åka till Carolina. Och han sa att nej, han ska till Rangers. Och han fick sin deal med Rangers. Och han har vunnit Norris där. Så jag tror på något sätt att han hör till det här. Att han är en sån här spelare som är, hur ska vi säga, en symbol på något sätt för New York. Han är en New Yorker. Så därför tror jag att Adam Fox är en sån här. Och sen är frågan att hur mycket tar det på deras stolthet, på Chris Drurys stolthet, att de hade två år i rad, först hade de andra valet och sen hade de första valet i draften. Och andra valet var då Kaapo Kakko, och det där, honom hade rent redan bort. När de fick första valet så tog de Alex Lafreniere och han finns kvar där.
Mm.
Att det är ju ett jädrans stort beslut om man... Alltså, det är ett misslyckande alltid om man trädar bort sitt första val.
Ja. Det handlar jättemycket om tur också med den här draften. För det finns ju alltid sådana pärlor. Men ofta handlar det om att man går enligt liksom de spelarna som finns tillgängliga då. Och liksom, ibland kan det vara sådär att man bommar med andra valet. Om tredje valet till exempel har varit jättebra. Men alltså just det här året då Kakko gick som tvåa till exempel. Så inte vet jag ärligt att det fanns jättemycket bättre efter. Alltså så Jack Hughes var ju den här solklarheten. Han har ju bevisat det nu genom att spela det också. Men sen här liksom efter det. Bowen Byram, Kirby Dack, Alex Turcotte, Dylan Cousins, Trevor Zegras... Okej, Moritz Seider fanns där också. Som han eventuellt en back som de har tagit. Nu skulle ha tagit mycket hellre.
Ja, och Trevor Zegras skulle i och för sig kunna... New York Rangers skulle kunna vara en bra omgivning för honom.
Ja, det kan vara. Inte med Mike Sullivan som coach dock. Sen samma Lafreniere, Quinton Byfield.
No,
Tim Stützle, Alexander
Byfield.
Holt. Jamie Drisdale.
Tim Stützle, jaha.
Anton Lundell.
No, jag skulle just säga det att det där...
Lucas Raymond.
Att där fanns nog många som har visat sig vara bättre ishockeyspelare än Alex Lafreniere.
Ja, det är nog faktiskt sant. Det här, men samtidigt så, om du minns hur det var den draften, så det var inget snack. om att Lafreniere inte ska vara etta. Det var ju så solklart på något sätt det där snacket just då. Men alltså samtidigt ett bevis på hur himla svårt det sista slutligen
är det.
Att försöka hitta. Ja. Men ja, det blir intressant att följa med vad de hittar på i New York de här följande.
Men är du av samma åsikt som jag om det att om man trädar bort sitt första val så är det ett på något sätt sånt här att okej, att det här misslyckades vi med.
Ja, alltså jag får säga om det är just han som gör det. Mm. Om det ska komma, om de ska byta klubbchef så många ju väntar sig att de ska ha gjort istället för att Chris Drury ska ha gått ut med det här meddelandet och säga att nej, nu gör vi den här retoolen, så var det många som väntar sig att okej, nu är det som han får sparken för att han har misslyckats med sitt jobb.
Ja.
Så jag tror ju nog att det kan ligga något i det där. Speciellt när Ren har träda kakko. Mm. Så man kanske vill ändå ha kvar Lafreniere och ge honom chansen fortfarande. Så tror jag också att Vincent Trocheck nog är en spelare som inte är på väg någonstans därifrån. Att honom, jag tror att man ser honom i och med att han är med i OS-laget också, så tror jag liksom att det tyder på att det finns den här uppskattningen för honom som omklädningsrumskille.
Och JT Miller då tydligen också.
För att han är också jag säger inte att jag håller med om den här bedömningen, jag säger bara att det är antagligen så som de tänker.
Det kan nog hända det just sådär.
Men
det betyder ju att Mika Zibanejad kanske åker någonstans.
Ja, som jag har sagt hela tiden.
Och nu finns det, han har ju spelat bra nu i en månad ungefär.
Det har han.
Inte i här sista matchen har ingen spelat bra i New York Rangers. Men det där, nu finns det ju ganska många lag som är i behov av centrar.
Det finns det. Vi har just listat upp några av dem.
Ja.
På tal om en center som inte spelar som center i sin första match, men Sami tycker att, ursäkta, Christian vill ha betyg på Konsta Helenius debut. Och den skedde ju alltså måndagskvällen, borta is mot Carolina Hurricanes. Anders, vad ger du för vitsord åt Konsta Helenius baserat på hans första match?
Lite svårt är det ju att han hade statistikraden var 0-0-0-0-0-0-0 och sen var det ungefär var det så att han spelade 10 minuter. Det var 13 minuter han spelade. Mm. Han tog tre teckningar och förlorade dem alla. Undvek en ordentlig propp i första, ungefär sitt första byte vilka lyfter på hatten. Det visar att han har spelat en tid i Nordamerika. Om han skulle ha varit där för ett år sedan skulle han bli överkörd. Och så det där... Så gav han ju en läcker passning. Där.
Ja, alltså det är mest den som jag... ska vi säga så, när jag tittade på den här matchen så försökte jag hålla ögonen på Konsta Helenius bara för att jag tyckte att såklart det är intressant att följa med Konsta Helenius. Så jag tycker att hela första perioden när man försökte hitta honom på isen så stod han alltid stilla. Mm. Att det var väldigt sådär försiktigt. Inget fel med det. Helt som Paul Maurice har berättat att han alltid säger åt alla killar som gör sin första NHL-match shit i... att tänka på att göra så som tränaren tycker i den här matchen. Bara spela liksom, och försöka hitta den här glädjen och tänk inte på att du är nervös. Och liksom, men att det är så mycket nervositet och så mycket nytt i lyften. Att man kan inte liksom betygsätta egentligen en spelare på basen med första match. Men med det sagt tycker jag att han kom mycket bättre in i matchen i andra perioden, i tredje perioden och just den här passningen i andra perioden som han stod för när han med en sån där direkt första beröring före pucken vidare till Rasmus Dahlin som sen skulle kunna göra mål med en one-timer men sen sköt på en Brandon Bussi som var otroligt bussig. Alltså jag tycker, ska vi säga så här, betyg, jag vill inte ge en siffra i vitsord utan mitt betyg är istället så här att under den andra tredje perioden så börjar jag tänka på vitsi om den här killen skulle ha varit med i junior-VM.
No. Ja, det där, det är sant.
Det är mitt betyg, om vi säger som så. Ja.
Vi kan alltid trösta oss med att Kanada säger också att vitsi om McLean Celebrini och Matthew Schaefer har varit med i junior-VM. Ja.
Lite orättvis för så kanske det är inte riktigt det jag försöker säga. Jag säger bara att han såg ut i bästa fall som en kille som nog kan bli någonting i NHL också, om vi säger som så.
No, nu måste man ju tycka det. Han har väldigt mycket ishockey, så när han visade det för vad? Det är 3 år sedan redan, i FM-ligan, eller 2 år sedan. Det där att nu ska han ju vara en spelare. Han är inte den snabbaste på skridskorna och det här är en sång som vi sjunger varje gång när vi talar om en ung finländare nu för tiden. Men det där, ja, om jag nu då ger en siffra så jag tycker att det var en sån där 20.
Ja, 20 plus. Mm. Det kan vi vara överens om. Med det sätter vi punkt för avsnitt av Ylesportens NHL-podd. Om du har en fråga så skicka in den på Ylesportens Instagram eller per mail till svenskasporten@yle.fi. Och nästa vecka då är vi tillbaka igen helt som vanligt.
Tack och hej och ha det bra!